Jag har slagits av det flera gånger jag kommit in i den här lilla men vackra lokalen. Det är en hemkänsla som jag mår väldigt gott av. Och det är därför att ni är så vänliga och godhjärtade. Jag har följt ert arbete. På pappret en ganska liten församling. Men jag vet ungefär vad ni har stått för. Alltid prioriterat barnen i samhället. Outröttligt. Tror inte ni som är besökare här, om jag berättar det. Tror inte ni att det talar för att Gud ser med goda ögon på den här församlingen. Och jag vet hur ni har öppnat hjärtat och öppnat era hem för flyktingar som haft en tillfällig uppehållsort här i Älgarås och varit med och satt den här lilla bygden på världskartan. Och jag vet hur många ni har fått be för och hjälpa fram till personliga gudsmöten. Och då är det klart att då är det lätt att man blir modlös om alla plötsligt flyttar iväg och man inte ser dem längre. Men då får ni också känna en glädje i hjärtat i det här att ni fick vara med och så in i evangeliet. Och så är ni en missionerande församling. Så att det ni har gjort det förs vidare. Kanske ut över landets gränser. Åt olika håll i vår värld. Jag fick en mycket djup känsla här i början av gudstjänsten. Jag talade inte så här hur som helst. För jag känner respekt för det uppdrag jag har. Jag känner respekt för er. Men jag tror att det är inte högmod. Ni vet, många små församlingar på landsbygden, de har det jobbigt och det tunnar ut och dör ut och sådär. Men när ni står här och sjunger, då känner jag att jag ska säga som ett ord från Herren. Det är inte högmod som griper er om ni börjar tydligt be om tillväxt. För det är möjligt. Och fortfarande är det så att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Om det är fel får du säga emot mig nu. Men så står det i Bibeln. Och det är inte bara en tumvers som någon säger. Utan den tumversen, den bekräftar ju Bibelns samlade budskap från perm till perm. Så sant jag lever, säger Herren till profeten. Jag vill ingen syndare stöd. Utan istället att alla omvänder sig till mig. Gud vill. Och vill ni ha Gud med er på ett riktigt tydligt sätt. Då ska ni inte släppa in tidsandan här. Den där tidsandan som har gjort människor så självupptagna. Ja, mig och mitt. Det är mantrat i Sverige idag. Ja, mig och mitt. Till och med om man ska gå på gudstjänst ska det kännas bra för mig och ger det mig någonting. Och det är lilla jag i centrum hela tiden. Vill ni uppleva att Guds hand tydligt vilar över ert arbete, då ska ni be varje dag att de där känslorna inte ska ha greppet om församlingen. Här lever ni ut en utgivande kärlek som inte söker sitt. Och människor ska känna det. De är inte olika projekt som ni ska vinna. De är människor som ni älskar. Och ni vill deras allra bästa. Ni ska börja be ännu tydligare om församlingstillväxt. Kommer ni ihåg vad Jesus sa till tiggaren Bartimaeus? Vad vill du att jag ska göra för dig? Det talar för att det behagar Gud att vi vågar vara lite tydliga och konkreta också i vår bön. Vad vill du? Hur ska det bli tillväxt? Ni skulle kunna börja med att riktigt, riktigt gemensamt be att Gud visar er nyckelpersoner. De finns. Det finns gamla bönebarn. Det finns människor som går omkring med massa oläkta sår. Och därför har kanske en avvisande attityd. Men bakom den attityden så finns det hjärtan som längtar. Jag ska be att Gud visar det. Det ger en känsla för speciella människor. Och i en tid med mycket söndring för speciella familjer. Ni som har visat så mycket omsorg om andra. Börja be om en familjeväckelse. Och det ska bli vittnesbördet runt omkring. De människor som kommer med där, de verkar må gott. Nummer är tillväxt. Vågar vi ha trosmål? Hur många fingrar har vi på händerna? Är något så underbart så inte Gud förmår det. Jag skulle vilja att ni fick en riktig uppmuntran. En sån där riktigt personlig upplevelse som församlingsgrupp. Gud ser till oss. Han har hört våra böner. Ja, ni får göra vad ni vill. Jag reser emellan nu, för imorgon kommer min lilla söta ungdomskärlek med. Och så kommer Sten Göran med. Kommer ni ihåg honom? Han är mästare på riktigt, han. En oerhörd musiker. Så det är läge att bjuda in människor till morgonkvällen. Det är en riktig musikgudstjänst. Men på resan hem och på de här resorna så känner jag att jag ska be för er. Och jag tänker be om 10 nyfrälsta människor. Och jag kräver inte av Gud och inte av dem att de absolut ska skriva in sig i den här församlingen. Men ni ska få se 10 människor som personligt och radikalt möter Jesus. Jag hör ju otroliga vittnesbörd från till exempel det stora landet Iran, som har varit så stängt och det har varit en sån förföljelse mot den som överhuvudtaget antyder att han eller hon ville vara kristen. Och vi får rapporter idag som gör att man har svårt att ta in dem. Att en Jesusväckelse liksom under radarn, under ytan går fram. Och massor med människor möter Jesus. Och de flesta, de har ingen chans att komma så här och lyssna till vacker kristens sång. Vet ni vad som är det vanliga? Vittnesbörden står ju på rad. Om att till exempel människor möter Jesus i drömmen. I drömmen kommer han emot dem. Och de upplever ett möte med Jesus och blir frälsta. Alltså, skulle det vara omöjligt, Helgarås? Vi måste bedja oss igenom, som man sa förr i sån här kapell. Bedja liksom tills otron släpper greppet. Omöjlighetstänkande och allt annat släpper greppet. Om vi börjar konkret be på ett sånt här spår. Och vi känner att Guds ande sanktionerar bönen. Då är det fantastiskt att vi kan få bedja oss igenom. Tills en trons förvissning fyller våra hjärtan. Och då plötsligt blir det inte klagan och tjat och vi beder. Då vakar vi bönen under ständig tacksägelse. Vi känner liksom att i tron, i anden har vi redan bönesvaret. Och ju mer vi talar med Herren om det, ju mer fylls hjärtat av glädje och helig förväntan. Gud välsigne er. Ni behöver numerär tillväxt. Jag tänker be att unga familjer, troende familjer, ska plötsligt känna att vi ska flytta den där, till den där platsen och göra en insats för Guds rike. Och då tänker jag be om andlig tillväxt, för det hör samman. Numerär tillväxt och andlig tillväxt. Vi kanske ska vända på det, för det vill ju till att de som kommer in här får en riktig chans att uppleva det andliga genombrottet. Den här lokalen ska inte fyllas med ofullgångna foster, om ni förstår uttryckssättet. Här ska det vara Guds kraft i verksamhet. Så vi ber om andlig tillväxt. En församling som blir omtalad upp mot Tivelskogarna och ner över Västgötaslätten på grund av rikedomen och mångfalden då det gäller andliga gåvor i tydlig funktion. Är det något att be om? Här sprakar de livska människor känna. Redan ute på grusgången. Andlig tillväxt. Numerär tillväxt. Och vet ni vad det kommer att innebära? Geografisk tillväxt. Ni har ju redan sänt ut många. Och jag riktigt upplever att jag kan se det för min inre syn. Jag såg dina pojkar här. Det kan komma fler. Om 5, 6, 7 år så kan det miraklet hända att det återigen är unga människor som faller på knä här och blir föremål för äldstes förbön för att de ska gå ut i en missionstjänst. Tänk att jag känner det på mig. Och då kommer jag hit, jag har inte varit här på några år då. Och så tittar jag över bänkarna och ser att det är 2, 3, 4 unga människor som saknas. Var håller de hus, säger jag. Och då ska ni berätta. De är nere i Mosambik och tränar Jesus lärjungar och har bildat 5 nya församlingar. Och då ska jag glömma att jag är gammal och stel. Jag ska gå på händerna fram och tillbaka i mittgången här. Och dansa runt här och säga, vad var det jag kände när jag klev in här? Det är inte slut än. Det är en fas till som kommer att bli väldigt stark. Så våga ge er hän åt Gud. Och jag vet inte vilka församlingar ni representerar. Det var en nyfrälst människa som blev så förvirrad då jag frågade, vilken församling tillhör du? Hjälp, sa han. Nu fattar jag ingenting. Har Gud många församlingar? Nej, det har han inte. Men vi samlas på lite olika platser. Och ni representerar lite olika grupper, tror jag. Gud välsigne er. Det är inte brist på andlig längtan i Sverige. Men det är brist på hängivenhet i församlingen. Varför är det ständig kö utanför dörrarna hos vita häxor och healers? Och ingen kö alls utanför våra dörrar. Kan någon tala om det? Varför är det inget problem att fylla de största arenor även i det sekulariserade Sverige? Då det är nyandliga mässor och möjligt att få uppleva andliga saker. Människor köar. Varför köar de inte hit? Det ska bli en ny tid, tror jag. Om det vill jag be nu och jag vill välsigna er. Jag talar så här öppet. För jag bara kände, jag är bland vänner ikväll, jag kände det. Fader i himmelen. Jag kommer inför dig i Jesu namn. Och jag välsignar platsen som jag får gästa ikväll och denna helg. Och nu ber jag inte för att det är jag som är här. Men jag ber, du vet Herre att den här församlingen har bett för den här helgen. Och längtat efter att något speciellt skulle ske. Nu ber jag, låt dem få orsak att skriva upp den här helgens datum. Och tala om den med förundran framöver. Gud började ett nytt verk. Gud, jag ber. Låt din heliga ande utgjutas på ett nytt och mäktigt sätt. Men inte bara med buller och bång, utan ännu mer med tårar, stilla gråt, förkrosselse. Kom, Herre. Kom och rör vid oss på djupet. Och kom och låt dina under ske. Och låt ditt namn bli ärat i dessa bygder. I Jesu namn. Amen. Jag tror att jag har fått ett ord från Herren till er. Och jag citerar utan till ifrån profeten Jesaja. Det är Gud som talar och säger, din väg har jag sett. Men nu vill jag hela dig. Jag upplever att det är mitt uppdrag att tala ut i bibelordet. Din väg har jag sett, säger Herren. Och det ska du inte tvivla på. Även om du tycker att det har varit slingrande och krokiga vägstycken. Och du har undrat, det är bortglömd av Gud. Men Herren, han betygar i sitt ord att hans kärleksfulla ögon har följt varenda steg du har tagit. Din väg har jag sett. Och nu vill jag hela dig. Jag läser Jesus orden från Matteus kapitel 11 och vers 28. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Och längre fram står det, då ska ni finna ro för era själar. Vilken inbjudan. Och den här bibelordet skulle också kunna tolkas så här. Kom till mig, alla ni som sliter och är trötta. Ibland jag får det bibelordet till mig, då känns det som dagens text till nationen. Tänkte på det, jag hörde nyheten eftermiddag. Det är sån dysterhet, det är sån nedstämdhet. Vart är vi på väg? Vart bär resan? Och jag tänker ibland, vad blir det? Jag ser på mina barnbarn och tänker, vad blir det av en ung generation som på något sätt är fråntagna möjligheten att drömma om morgondagen? Det är kris och undergångsstämning på alla områden. Det är trötthet. Det är många som är slitna. Och det är många som är slitna mitt i den kristna församlingen. Och då kommer inte mästaren med lämpor och nya tunga krav. Kan du se hans varma, milda blick då han tittar ut över folket? Kan du känna stämningen? Och han ropar inte, ryck upp er. Han säger, kom till mig. Kom till mig. Tänk att det är lösningen. Kom till mig, ni som sliter och är trötta. Här finns vila och ro för era själar. Jag läser från Petrus första brev också. Lärjungen, fiskargrabben Petrus. Han skriver så här, kapitel 2 och vers 24-25. Han presenterar Jesus och det som skedde på korset med följande ord. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Agneta och jag var uppe i Västerbotten för 2 veckor sedan i guldstaden Skellefteå, där vi hade en intensiv och lycklig period. Jag var pastor där och vi såg en andlig rörelse som faktiskt berörde väldigt många människor. Och nu på vägen upp blev jag uppringd och påmind om en söndagnatt som jag aldrig kommer att glömma. Får jag berätta om det för er? Det var så här att under ett halvårs tid så hade vi upplevt det var som en sommarvind som drog in i stora kyrkan. Och faktiskt under den här perioden hälsade jag ungefär 100 nya människor välkomna in i församlingen. Hälften av dem, de skulle kalla sig Guds barnbarn. De hade sannoliken ett rikt andligt arv, men massor med bitterhet, oläkta sår och ilska mot allt av församlingsverksamhet, odlat i årtionden. Och plötsligt är det som Guds kärleksvind bara smälter det frusna. Vi var med om en märklig tid. Till exempel onsdag förmiddagarna, då brukar 5 äldre damer samlas till bön klockan 10 på förmiddagen. Den där vintern var vi plötsligt över 50 varje onsdag förmiddag. Det är bara ett vittnesbörd om det som skedde runt omkring oss. Och så var det en söndagkväll. Vi hade haft väckelsemöte. Och vi bjuder hem folk till vårt hus. Och där det är packat i vardagsrummet, fullt överallt. Många är helt nya. Någon har varit på möte för första gången i sitt liv. Och några är nyligen välkomna i församlingen. Det var en härlig pionjäranda liksom. Och där var vi och hade det härligt och skrattade. Man behöver inte vara stel och tråkig för att man är pingstvän. Plötsligt, förstår ni, klockan är 10:20. Ingen har haft vett att gå hem. 10:20 ringer telefonen. Och jag flyger upp. Man är ju en blödig morfar. Man ser, tänker det har hänt någonting med någon av älsklingarna. Jag flyger iväg till telefonen. Och får höra en röst som jag inte känner igen. Som jag aldrig hört förut. En man. Som ber 1000 gånger om ursäkt. Att han besvärar pastorn vid denna timma. Sen brister allt. Och han börjar gråta. Så han skriker ut sin ångest genom telefonluren. Var bor du, sa jag. Och ge mig gatuadressen. Ge mig 5 minuter, sa jag. Jag kommer. Och så går jag in i vardagsrummet och säger. Nu innan ni går hem, knäpper ni era händer. Och du, Erik, följer med mig. Nu ska vi ut på en nattlig räddningsmission. Och så åker vi över stan. Till ett fint område. Ringer på dörren. Till en tjusig våning. Inget fel på kristallkronorna. Och de äkta mattorna. Inget fel på någonting. Annat än att det känns väldigt tomt och skrämmande. Vi kommer in där. Då är det så här. Att han hade tänkt åka till kyrkan. För att överlämna sitt liv åt Gud den kvällen. Men han hade tagit fel på klockan. Och kom 2 timmar för sent. Och upprinnelsen var att hans kusin Gunnar hade kommit tillbaka till Gud förra veckan. Och det här startade som en präriebrand i hela släkten. Och Henry, som han heter, pappa hans, var pastor. Då han var 8-10 år så var han med på varenda bönemöte i kyrkan. Men det är ju 50 år sedan nu. Och så får han höra att Gunnar har blivit frälst. Och allt liksom det här kommer över honom. Och han åker ner. Har ni hört uttrycket syndanöd? Det är väldigt vad påtagligt det kan vara emellanåt. Han åker ner och springer upp till kyrkan. Och kommer ungefär ett par minuter efter att vaktmästaren har släckt ner. Och låst dörren. Och han står och rycker i en låst dörr. Och liksom... Det kommer över honom det här som han hade hört någon säga. För sent ska syndaren vakna. Han blir helt desperat. Och så åker han hem och försöker lugna ner sig. Men 10:20 så ringer han och gråter. Och så kommer vi in i hans fina lägenhet. Han har varit framgångsrik affärsman. Men mer och mer upptäckt att de stora pengarna. De finns i droger och i tung narkotika. Han har ett flott yttre. Men var egentligen mycket tungt belastad. Och har billigt talat gått över lik. Mycket som är otäckt som jag inte kan tala om. Och så var det så här. Att han som egentligen var så oerhört ömsint om sin familj. Han hade varit svårt stressad sista halvåret. Och då rann humöret. Och han började använda lugnande tabletter. Och det här blev inte bra alls. Och plötsligt händer saker i det fina hemmet som inte borde ske. Slagen mot frun. Där barnen står bredvid och skriker i förtvivlan. Det händer otäcka saker. Och nu för en vecka sedan kom han hem till en tom lägenhet. Då har frun tagit med de små barnen. Kommit till skyddat boende. Det här är ju med i allt sammans. Han har nöd. Och skuldkänslor är totalt förtvivlad. Och så står han där på hallgolvet. Håller min hand och säger. Jag vet ju vägen, säger han. Men vet du vad som har hindrat mig så länge? Det är så här, säger han. Jag är nämligen hellre en ärlig syndare än en falsk kristen. Förstår ni vad han menar? Han menade, jag vet att ska jag gå den här vägen en gång till, då kostar det en del. Då handlar det om att göra upp med ett felaktigt levande. Och så menar han att det också har varit låst av att han har sett kristna som haft en hög bekännelse men inte levt det liv de borde leva. Vi gick in och satt oss i soffan. Då kommer tonårspojken som nyss har börjat 8:e klass. Han är kvar hemma. Och de sitter på varsin sida om mig. Och jag samtalar lite. Då säger pojken, ska vi inte be nu? Och då tittar de på varandra förbi mig och kryper ner på knä på varsin sida om mig mitt i natten i vardagsrummet. Och jag böjer knä och Erik. Och du som har varit med och lett med människor till tro, du vet hur olika det kan vara. Ibland kan man verkligen känna att det är en kampsituation och så här. Den här natten var det som att skära i mjukt smör som har stått framme hela eftermiddagen. Förstår ni? Det är, liksom, det är precis som att allt bara är övermoget. Jag hinner be ett par meningar. Så tar pappa över. Och de tar varandra, de håller om varandra, pappa och sonen. Och han börjar bedja och tacka för Jesu blod och syndernas förlåtelse. Och så börjar han be för sin fru. Och be om förlåtelse. Och be om kraft att börja ett nytt liv. Sen sätter vi oss upp. Då upplever jag som ett tilltal från Gud. Och jag blev skakad när jag talade ut det. För jag hann inte tänka. Utan jag bara sa det. Det som kom. Jag upplever, sa jag. Att nu ska vi i tro tacka Gud. För att ni ska få kontakt och hitta tillbaka till varandra inom 24 timmar. Och sen höll hjärtat på att stanna på mig. Ja, det gör vi, sa Henry. Och började tacka Gud. Och då öppnade jag ögonen. Jag blundar ofta när jag beder. Då öppnade jag ögonen. Och då får jag se på stora tv-apparaten där i vardagsrummet. Där står en antik sock. Skål i glas. Och i den ligger det massa papperslappar. Är det någon som är så from så du vet vad mannakorn är? Mannakorn. Kommer ni ihåg det? Ett bibelord på varje. Pappa, han var sån. Även om det var icke-kristna hemma i vårt hem innan de skulle gå, så bjöd han var och en att ta ett bibelord. Och så det fick hans bibel runt och alla fick läsa sitt bibelord. Mannakorn. Jag bara får det till mig. Jag går över golvet. Och jag fabulerar inte nu. Ni kan få kontrollera allt jag säger. Jag stoppar ner fingrarna. Inte i syltburken utan i sockerskålen. Och tar upp följande bibelord. Idag har räddningen nått denna familj. Lukas 19:10. Man känner ju liksom att man darrar lite. Och vad man inser en sån natt, det är att Gud har reda på oss. Och vi är dyrbara i hans ögon. Och det kan vara en enorm precision då Gud handlar. För att riktigt överbevisa oss. Vi åkte hem. Klockan är 3 på natten. Nästa eftermiddag. Klockan 5. Är jag i kyrkan. Då kommer hela familjen in. Hon har tagit kontakt. Och hon har ju haft kvar sin barnatro. Och de har bett tillsammans. Det är oerhört. Kommer ni ihåg vad han sa på natten? Jag är hellre en ärlig syndare än en falsk kristen. Nu säger han så här till mig. Du måste ha lite tålamod med mig, sa han. jag har en del att göra innan jag kan stå fram och bekänna Jesus som frälsare. Har du förståelse för det, pastorn? Och jag kramade om honom och sa, jag ska bilda en bönekedja, vi ska be för dig. Och under 2-3 veckor, jag vet att det kostade nästan allt han ägde, så kände han, alla felaktiga bindningar klipper vi. Och vi rensar ut det som har förstört och ödelagt livet. Efter 3 veckor har vi en stor lovsångs- och bönekväll i kyrksalen. En tisdagkväll. Lovsången brusar. Då ser jag Henry. Då han kommer in med sin familj. Sitter ett par minuter längst ner mot väggen. Sen tar han mod till sig. Hittar en lös stol. Och under lovsången så tar han den med sig. Går genom hela kyrkan, en stor kyrka. Upp på plattformen. Fram inför korset. Alldeles under korset. Står han länge och bara tittar upp på korset. Sen ställer han ner stolen mitt under korset. Och kryper ner på knä. Och jag går fram till honom. Då viskar han. Här är jag nu, Ingemar. Det är oerhört vad det är vackert och mäktigt att se då Gud griper in i människors liv. Kom till mig, sa Jesus. Ni som sliter och är trötta. I ett annat sammanhang står det då han såg hur illa medfarna de var. Jag vet inte riktigt varför jag skulle berätta det här. Men det handlar om en Gud som helar och upprättar. Ja du, det är hans program att upprätta, att läka såren. Han är en mästare till att frälsa. Och det gäller livets alla områden. Amen. Det här är en familjär och enkel samling där vi inte behöver ha några konstigheter för oss.